Hej och välkomna
hej.
Till podcasten En präst och en mammut, avsnitt 315 det i ordningen. Det är jag som vanligt, Andreas Sally, kallas för mammut, och vid min sida som vanligt
Kjell, kallas för det, och är präst.
Ja, fint Kjell.
En del kallar mig också prästjäkel, fast ja. En person är det som gör det, och som jag också tillåter att göra det.
Han har din tillåtelse och förlåtelse. Det är en som behöver mycket förlåtelse. Det gör vi alla, Kjell. Vi behöver alla mycket nåd och förlåtelse.
Så är det nog. Mm. Vad är det? Ja, men, ja, om man inte går ner på djupet och går in på sina allra svartaste, på riktigt svartaste synder. Ja, ja. Vad är det du mest skulle vilja ha förlåtelse för i ditt liv då?
Oj, okej. Inte så här återkommande då. Alltså, så här, och för att börja en unseriös, så önskar jag att jag... jag vet, för det är inte det jag önskar. Så här, jag skulle vilja bli bättre på att ta hand om mig själv.
Okej.
Och jag vet inte om jag ska förlåta mig själv mer, för att det kanske inte gör saken bättre. Jag kanske behöver sträcka upp mig lite faktiskt och inte... Jag vet inte, det var där någonstans som kom spontant. Du sa ordet, du kan väl börja så kanske jag verkar fram med annat.
Jag vet inte, det är så, som sagt, nu lägger jag på här på någon sorts ytligt
plan. Ja visst, såklart. Och det var det du sa att vi skulle göra. Så.
Precis, och då så tänker jag att det jag ber om förlåtelse för i... Det är ingen speciell sak. I överlåtelsebön eller bön om förlåtelse, det är just att... Varför gör du inte mer gott? För att du kan.
Ja.
Alltså det är en... jag orkar inte, jag pallar inte att prata med den. Jag orkar inte. Så det är väl det jag vill verkligen ha mest förlåtelse för. Sen är det väl inte så att jag har inte gjort något... Alltså riktigt... sotsvart... i mina dagar som jag verkligen... Jag vet att när vi gick i mellanstadiet, som det hette då, mellan 4:an, 5:an och 6:an där, så var det en kille som inte var så snälla mot. Han var ju inte så snäll mot oss heller, men där kom det nog en del ord som jag inte skulle vilja... Jag skulle inte vilja att någon annan sa dem till mig. Så det är väl... Det.
Ja, men
det var också det. Det kom ju frågan.
Ja, absolut, absolut. Men då fick jag två sekunder att tänka och hakar på där. Jag skulle vilja... Alltså ibland jag säger väldigt mycket saker i väldigt många olika sammanhang, och ofta så går jag bara vidare. Men ibland kan jag älta för mycket att jag har sagt någonting som varit dumt. Och så tänker jag inte på alla de saker som jag sa. Som kanske, för jag tror faktiskt att det är så i mitt fall. 85% sakerna var väldigt bra och snälla och rätt. Och sen är det någon gång så bara... Och då kan jag älta det hos mig själv så länge. Och där så önskar jag att jag var bättre på att förlåta mig själv. Så men skitsamma. Fokusera på alla de här bra sakerna. Ja, och inte bara den där enstaka grodan eller något som hoppar ut för att man varit... Någonting så. Det är någonting med mig själv att jobba med. Men jag önskar att jag var lite mer förlåtande där. Sen också, jag fick ett mejl häromdagen på ämnet där du sa det jag inte gör.
Ja.
Och då fick jag ett mejl som var så här: 100% behjärtansvärt och diakonalt.
Ja.
Men när jag fick det var min känsla så här, jag orkar inte ta det här. Men det är inte kanske just min uppgift, men det är vår uppgift att ta i det. Och jag bara, och du vet, en sekund bara... Kunde inte mig gå till någon annan. För nu måste jag agera på det.
Just det.
Och jag gjorde det på ett sätt. Och det var väl så. Men att, för det är så lätt alltså.
Så lätt att hamna
där liksom.
Precis. Verkligen. Att man försöker att... Alltså man har fullt upp ändå. Och att jag orkar inte. Jag orkar inte vara god också just nu.
Det är som du säger, det är som vi var inne på förra veckan. Det handlar inte om att du väljer göra onda, du väljer att göra ingenting.
Du väljer att
gå den bekväma vägen. För det är ofta det handlar om.
Du
ska göra någonting extra här. Eller du ska göra någonting liksom...
Det tror jag, jag sa det förra veckan tror jag också. Att det gäller ju mig. Men det gäller ju säkerligen... De allra flesta av oss. Att det är väldigt mycket mer gott man inte gör en ont man gör, ja, så att säga. För att om vi skulle göra allt ont, alltså, så, ja, som vi, då skulle ju världen se ännu,
absolut,
jäkligare ut än vad den gör. Liksom. Men däremot så är det också att, vad brukar man säga, att det värsta är inte de onda människorna, det värsta är de goda människornas tystnad. Ja. Och så där. Att man gör inte, trots att man har möjlighet och resurser kanske, så,
ja,
så gör man inte alltid det goda.
Jag har lyssnat nu under sommaren på en, ja, det är ju starkt så att det är en historiepodd, för det är två stycken som inte kan något om historia och sitter och bestämmer sig, nu ska vi ta reda på saker om det här. Så det blir på ganska lätt nivå, ja, men när man, ja, har lyssnat klart så har man ju ändå lärt sig, ja just det, ja, det är, ja, det här.
Ja, det kanske är det man behöver, ja, ibland.
Precis,
den nivån.
Och att, ja, och att det är två som är tramsiga på ett sätt, och för jag är inte intresserad av några historiker, utan jag, ja, jag vill lära mig mer om vad hände vid Dackefejden?
Ja, eller det var, ja, ja, någon det,
det. Och där kan, där, när du säger, återkommer ju det att, ja visst, det fanns ju några tokfransar, mm, alltså, mm, det finns ju genom historien, ja, det är så tack, milt att säga tokfransar, riktiga skvattgalningar såklart, ja, sådana, ja, som maktgalna.
Jag tänker att tokfransen Hitler.
Ja, 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 nu har det varit typ Julius Caesar, ja, och det, ja, har varit andra så här, och det ska vi komma tillbaka till strax. Och de är tokiga och galna på allt sätt. Men också alla som fanns runt, alla som finns, ja, runt omkring, ja, och inte gör någonting genom hela, mm, historien. Och som de flesta är, man står där liksom och,
ja, just det. Sen så går man på personalmötet och säger, ja, vad jobbar de med? Liksom, ja, vad jobbar de med? Tills chefen kommer så säger, nej, det är allt. Ja, det är, ja. Nej, nej, det går bra.
Det, ja, det är lite så där.
Mycket, ja, sånt i,
det, så. Du, när jag lyssnade på det om Julius Caesar,
ja,
som då någonting, jag kan inte det här med Julius, om det var Caesar som återkom namnet. Eller,
ja, Caesar betyder kejsare. Ja.
Och Julius, ja, var det byttes då.
Ja.
Mm, okay, ja. Ja. Och då var det så här, det är väl strax före Jesu där. De säger att det var så, 40 år innan, jag tror att jag tyckte de pratade om. Men, och då så här, ifrågasatte de så mycket av citaten som var. Alltså, var det verkligen så att innan han dog så, kastade och även du min Brutus och sådär. Ja. Och jag liksom när jag lyssnade på det, men det är klart det inte kan vara så. För de mål, som det stod skrivet då i historien, att de skanderade namnet, och så tänkte jag, men skedde det verkligen? Men klipp till, ja, sen har den här boken, just tandboken, men Bibeln som är från samma tid, där jag såhär, där kan ju du och jag också prata, det har vi sagt 100 gånger, att man får ta det för, alltså att det har gått från mun till mun,
ja,
vad heter det,
absolut.
Tidens, där och då, ja, så. Men vad lätt,
men vi lägger ändå mera, ja, väldigt mycket mer tyngd,
ja, precis, liksom. Vad lätt det var för mig, bara, men trams, för, ja, att det är ingenting, ja, som jag har en relation till,
nej,
och det gjorde det någonting med mig, tänkte jag. Men det är precis runt Jesu tid och det vi läser och förhåller oss till. Och då är det inte så naivt kanske. Men jag fick något litet mikrouppvaknande. Ja, men då är det inte så konstigt att andra tycker,
nej,
det här är
det,
ju bara trams.
Ja, ja.
Så, hur kan man veta att det var så här? Det är så länge sedan och det har gått från den till den och sådär.
Mm.
För, ja, det är så, ja, lätt, nej, för mig, ja, att bara slå bort hela Julius Caesar, liksom, uttrycken så som man blir bevingade. Och säkerligen finns det ju någon sanning i det, men vad? Och så har man...
Ja, nej, just det, just det. Ja. Och det handlar ju verkligen om, inte i Caesars fall, nej, kanske, men i vårt fall,
ja,
ett förhållningssätt.
Ja.
För att man riskerar att bli ett väldigt, väldigt besviken, så att säga, om man utgår från att allt är bokstavligt,
ja,
överfört från Guds egen mun, så att säga, till, ja, Bibeln. Så är det ju. Men nej, jag förstår precis hur du menar, för att i andra sammanhang så, ja, hur kan de tänka,
ja, sådär? Hur vet man att det var så, liksom? Och så vidare.
Ja, ja.
Det är spännande. För nu ska vi avsluta vår historielektion, men någon annan som har hängt kvar, det var när de pratade om Dackefejden och Gustav Vasa då, som, ja, tog över Stockholm. Ja. Och då var ju Gustav Vasas plan att invadera på älgrygg.
Okay,
men det var för svårt, okay, att tämja dem. Så den där bilden har återkommit till mig nu i någon vecka. Att se
Gustav Vasa till invidande, ja, ja, på älg.
Och det är ju mäktig syn, alltså.
Vilken tavla skulle bli av Carl Larsson sen. Alltså, ja.
Absolut, de kommer hästen och älgarna kommer. Stora, det är ju pansarvagnar med horn, med spjut på huvudet.
Ja, jag, ja, såg faktiskt en älg häromdagen, ja, när jag gick min morgonpromenad. Och det, alltså det, jag har inte sett jättemånga älgar i det fria, nej, i mitt liv.
Stor är de.
Så de, stora, är väldigt stora. Ja. Den här hade inga horn.
Nej.
Men den har ingen horn. Inga stora långa horn. Utan den var icke hornad.
Ja.
Om det nu berodde på att det var en kvinnlig älg. Eller att det var en liten kalv. Eller att den hade tappat. Vet inte. Nej. Men stor var den. Och den stod och mumsade där. Och jag kom med hundarna och tänkte. Måtte den inte springa åt mitt håll? Och det, nej, gjorde den inte, nej, heller. Ja. Apropå älg och Gustav Vasa. Det spårade lite grann här. Vad skulle vara det allra värsta för din del om du fick veta att att det var osant det som står i Bibeln.
Vet du, jag vet inte. För det har varit så viktigt för mig. Det är ju det ofta i ens unga tro.
Ja,
ja.
Exakt.
Och man säger, ja men är det inte så här, då faller allting.
Faller allting. Mm.
Nu så... För det första har man ju liksom förlikat sig med tanken, du kommer aldrig få veta.
Mm.
Det kommer inte grävas upp någonting som
nej,
är tillstånd.
Nej,
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 precis. Och det kommer inte komma någon sån galning som du kan hoppa in i en bil och åka tillbaka till framtiden. Ja, så det tror jag inte heller. Så att jag vet faktiskt inte.
Nej. Jag hade förr, ja, så var, precis som du, ja, säger, det var ju mycket mer viktigt då,
ja,
att det skulle vara verkligen sant allting. Och då var det väl lite så här att om någon kunde bevisa att uppståndelsen inte hade,
ja,
ägt rum, då hade ju väldigt mycket fallit. Men däremot att om någon skulle hitta Jesus grav och det låg ben där, ja, jag vet,
nej,
jag skulle nog kunna tro i alla fall.
För alltså, det kan vara ett själsligt uppstånd på något annat,
ja,
sätt.
Ja, precis, på ett annat förstår, sätt. För vi förstår, det ligger på en nivå som vi lite bekvämt säger ibland, ja, det är ett mysterium, jag förstår,
ja,
inte.
Ja. Liksom. Ja, det är klart det är bekvämt.
Så
men,
är det ju,
men det är också rätt skönt. Ja, liksom, ja, och sant, för att annars skulle du inte hålla dig kvar. För det är där många faller bort. Vi har ju haft,
absolut,
många jättesär som liksom har brunnit för tron i sin människa och sitt hjärta. Och sen kommer den ifrån kyrkan. Kanske, ja, så här universitetsstudier, ja, och så kommer in på någon mer annan liksom riktning i livet. Och bara, men oj, nu klarar inte jag i min människa, för vi är bara en liten människa, bara en av oss, att förhålla mig till det här, att jag inte vet.
Mm.
Och då funkar det liksom inte. Så att det är ju också, det är ju lätt att slå bort trons mysterium på ett sätt, men det är också väldigt skönt när man landar där så här, ja, men det står inte och faller med den delen,
nej,
den,
nej,
delen,
precis,
och du får förhålla dig till det. Sen tycker jag, det är vi både du och jag, det är därför vi gillar att jobba ihop, att vi har ganska lika synsätt på det, att vi, man tar lite för vad det är. Det har varit jättekonstigt, för vi har ju väldigt svårt när någon bokstavstroende,
ja,
och så,
ja,
så här är det, nej men nej, så kan inte jag förhålla mig till,
nej,
i alla fall. Det är, eller så, ja. Och att man, det är rätt skönt faktiskt. För då kan man, tycker jag, röra sig bland alla typer av människor. Att
ja,
så här,
ja,
tror
visst,
jag, men jag förstår att du inte tror. För det här med Julius Caesar var svårt för mig. Eller, ja, att,
det är intressant också, för att vi har ett olika språk. Jag menar, det är självklart. Jag är ju präst, så självklart,
ja,
jag är troende. Och du är troende.
Ja.
I vår vardag,
ja,
eller jag tror att det gäller oss båda, så vi har ju såklart Gud med oss på ett sätt, inte minst att vi jobbar med,
ja,
Gud hela tiden. Men om det för mig plötsligt, ja men okej, okay, det här hände på riktigt, TVn paja i helgen.
Ja.
Mm. Och den, vi fick inte igång den, bara knackade så här, ja, det hände ingenting. Och så plötsligt så satte den igång.
Ja.
Alltså. Okay. Och då var det inte en självklarhet för mig att tänka, Gud hjälpte mig,
nej,
att laga TV.
Just det.
Men det finns många i vår närhet, jag menar ingen speciell,
nej, nej,
som skulle på en gång säga, Gud ville att jag skulle se på TV just den här kvällen.
Mm.
Jag hörde det idag i ett sammanhang, mm, när personer diskuterade då i ett sammanhang det här. Att ja, det var så självklart för den personen att allt som hade hänt under helgen hade varit Guds eget verk, och man,
mm,
levde med det hela tiden. Det är intressant. Jag,
mm,
menar, vi tror nog på ett sätt snarlikt, mm, i alla fall. Men vi har olika förhållningssätt till det här, eller jag vet inte.
Men är det inte det som gör så himla, nej, men det är ju det som gör en av sakerna att det blir så himla svårt med vår samexistens i kyrkan. Alltså, jag kan ju för lite om någonting annat, för det är ju här jag har varit.
Ja.
Men jag ser det återkommande i Svenska kyrkan, i våra församlingar. Att vi, det kan så lätt skära sig där. För hur ska du kunna förhålla dig, ja, förhoppningsvis kan du det, men jag förstår att det skär sig, med en teologkollega som är av en helt annan syn.
Ja, ja.
Och så ska ni jobba utifrån samma verksamhetsplan och sådär, kyrkans ordning och allt vad det är.
Mm,
ja, jag kan det för dåligt, så jag vet inte om det håller min tanke här, men att i ett annat företag som, alltså, det här har ledningsgruppen satt ihop, hit ska vi budget- och verksamhetsmässigt,
ja, just det.
Det här är vår värdegrund på Ericsson eller på Telia eller vad det nu må vara, och du behöver inte, och antingen gillar du, ja men precis, antingen gillar du atmosfären eller så gör du inte det, men det här med att det är ganska tydligt vad det är, jag vet inte, men jag tror jag,
ja, precis,
utan att veta vad jag riktigt vill, men jag tror att jag är något på spåren där, att det gör det extra svårt när det finns alla de här, och att ingen vet att det är just det, så mycket just det. Tolkning och tro
och sen och tror jag, det var väl det du var inne på lite där också, just att om man nu jobbar på Bladberg och Son AB och tillverkar plastskålar hela dagen, så är det kanske så att, och då vet man ledningsgruppen, som du sa, säger så här, dit ska vi ska göra så många plastskålar, de ska se ut så här, och det ska, och då köper man och ser, gör man det, och man brinner för att göra plastskålar, men sen går man hem och då kanske det inte är så att man hela tiden lever med plastskålar, utan då kanske det är andra saker som fyller ens hjärta. Men om man jobbar i, eller är aktiv på något olika sätt i kyrkan, så har det en annan påverkan på ens liv också. Även om jag, alltså, som sagt var, det är inte så att jag går och tänker på
Jag förstår.
Praktiska saker i kyrkan när jag kommer hem på dagarna. Nej. När jag ber min aftonbön. Alltså jag har fortfarande, det är en del av livet på ett annat sätt än kanske plastskålarna i det här fallet. Vet inte,
nej,
det är kanske bara ute och svamlar.
Nej, det kan vara så. Men sen möter jag också många här, de är ju bra mycket äldre än både dig och mig, som lever, som inte jobbar liksom, men lever sin tro dygnet runt. Och där kan jag ju känna sig, när jag kommer i ett annat sammanhang, då, så här, det är viktigt för mig, men det är inte viktigt att prata om det.
Exakt, så, exakt, precis jag, det jag menar.
Jag, då kan jag så här, och det är väl för om man har också stora social kompetens, så här, men nu är jag i det här sammanhanget, jag kommer berätta vem jag är och vad jag står, så, men det är ingenting jag kommer prata om här. Jag vill inte att det ska ta, för oftast är det så, nu vet jag att jag hörs och syns mycket, så, men när jag träffade, jag träffade ett sammanhang i helgen som var med någon som jag aldrig träffade, och då pratade vi liksom om deras jobb, 5 minuter, men vi pratade nog om, nu var också stora delar av sammanhanget från kyrkan, men om mitt jobb, jag tog nog 5 gånger så mycket plats och pratade om det, för att det blir så här, det blir också lite spännande för den som inte, vad gör ni där? Men, så här, för det blir lite tydligare, för men jag sitter här och är programmerar, och så märker jag att jag fattar ingenting om det, men här så är det någon form av medmänsklighet, och det kanske är lättare att få, jag vet inte, eller så att jag tar mycket plats bara, men det finns nu också en nyfikenhet och intresse och så här, när man men sen är det inte viktigt för mig med att prata om tron, utan mig säger, okej, där vill du veta och svara på.
Precis, nej men visst, exakt, det är som du säger, att jag har ju hela tiden min tro med mig, men jag har inget behov av att på släktmiddagar sitta och prata om hur har du det med Jesus? Det händer ju aldrig. Om däremot någon förstås ställer en fråga till mig, så svarar jag såklart. Och prata gärna om det, men inte oombedd.
Nej. Så att säga. Nej.
Men som sagt, det är fascinerande att vi lever så. Vi har samma tro, samma Kristus, men vi lever väldigt olika kring det där.
Hur är du? Det finns en podd jag lyssnar på. Jag tror inte att jag ställt den här frågan förut, men jag har levt med den länge. Och det finns en intervjupodd och så återkommer frågorna. Och då är en fråga som alla som blir intervjuade svarar för snabbt och lite fel på. Och frågan är så här, vad blir du orimligt arg för? Och då svarar ju liksom för, ja men utanförskap eller liksom rasism eller någonting.
Ja,
men
det är ju rimligt.
Ja, det är rimligt så. Och jag har levt med den här frågan, så du får det nu. Du kan få svara om, det kanske behöver ett år för dig också, för vad du blir orimligt arg för. Men i förra veckan har jag tänkt på det, för vad blir jag orimligt arg för? Nej, det är ändå rimligt. Ja, det är ändå rimligt. Men då satt jag och skrev massa mailadresser och namn. Och så blev jag någon gång så galen. Och så kom på vad jag blev orolig. Och det är bokstaven T och bokstaven H. De blev jag orimligt arg för. Och det är så här. Thomas Karlsson. Ja, du har slängt in ett H där som är helt obegripligt. Mycket du vet på för- och efternamn. Stumma T och H. De blev jag orimligt arg över. Så jag satt. För jag satt och nej men vad? Så blev det fel. Och så studsade mejlet. Så jag bara, du har ja, det är också dyslektiker, så det är gör inte lättare. Men den här ologiska stumma T och H, de gör mig det är ändå så här, om jag blir så arg, då är det orimligt arg på två bokstäver. Så då var det ändå så här, okej, nu har jag kommit på vad jag blir orimligt. Och hamnar jag i den podden, då har jag ett bra svar.
Bra svar,
Som inte är nazism eller något som är rimligt. Nej, det är rimligt, det är högst alltså, rimligt.
Ja, ja, och det är klart, och sen beror det på hur man ser på sig själv. För att jag tycker att det mesta ilska jag har är rimlig. Men,
jo, men där hade jag insikt att det är orimligt. Nej, men det är inte rimligt. Nej.
Och då för att svara på den frågan då, så är det väl alltså språkliga misstag.
Eller sen när jag mejlar dig och så ja, det, glömde jag HT och T.
Ytterst sällan faktiskt. För jag är ju en hyfsat mänsklig person också. Men när det står i tidningen.
Officiella texter
som är felaktiga. Som, det här är inte riktigt samma sak, för det här är ingen språkfråga. Men en sån gång så fick mig att mejla in till, jag tror det var tidningen Metro.
Oj.
Och klaga. Det var när de hade skrivit att kronprinsessans dotter har nu döpt till Estelle. Mm. Och så här, det heter inte döpt till, va? Det har ingenting med namnet att göra. Och så här, och då svarar de, ja men så använder man ju det i alla fall. Ja, alltså, och där blir jag kanske orimligt arg, för att det här, det är för att döpt betyder för alla andra utom kyrkan att man namnger någonting. Men i kyrkan så betyder det inte det. Och då måste jag blir orimligt arg på det. Men det är som sagt, det är inte en språkfråga egentligen, utan det är en kyrklig
fråga. Ja, låg dig nära också. Men det kan vara bra svar. Där blir det lite orimligt arg. Det måste,
ja, just det.
Om du vart så ska skriva med hela händen.
Ja, jag skrev med, det såg inte ni som lyssnar här.
Men jag såg. Och då var det mycket felskrivning från dig, för då hade hela lampan.
Frankensteins monster
spela på en orgel.
Ja, just det. Ja, precis.
Ja, men då vet jag. Du kanske går på något annat, så kan du skicka det till mig eller berätta någon gång. Det är roligt med sådana här frågor ibland. Just det. Det där är rimligt. Ja, men nej. TH, det är orimligt ibland. Kjell, hur har du haft det sen vi sågs sist?
Jag har haft ett bra. Jag var på en sån här folkfest.
Ja.
Det var så här, du vet, som man har i det lokala köpcentret, där man samlar in, då ser det massa folk som säljer saker, och det är uppträdanden, och det är ballonger, och det är popcorn, och så här, lite så här lokala.
Men det är som en marknad fast inomhus?
Ja, men som en marknad. Nej, det här, nej. Ja, marknad, ja, inomhus, nej.
Nej, okej, okay, som ett öppet, ja. Öppet, jag bara såg framför mig att det är ett stängt.
Ja, nej, det köp, kanske finns också.
Ja, men det var lättare för mig. Men det här var utomhus,
ja, just
med bord, man kunde
knallemarknad
gå
kan man också kalla det för, om man är snäll.
Händelserna, nu händer det här.
Men det var jätteroligt, och vi var dessutom där med barn och barnbarn, så här, och sambo, så här, ett superkul. Jag hade roligt och åt langos. Så min dotter då sa så här att jag vet inte var grannen Måns skulle uppträda. Så här, va? Grannen Måns? Så jag tänkte, har de en granne som ska uppträda här? Uh-huh. Och då sa han, grannen? Ja, men han heter ju så, alltså den här artisten. Aha, så det här, ja, kolla här ska du se. Och så, då visar det sig att det är någon form av barn som har blivit väldigt populär, typ YouTube, gissar jag.
Eller TikTok eller någonting.
TikTok kanske snarare. Och som kallar sig själv för grannen Måns, och han uppträdde där. Och då, jag vet inte, det var länge sedan jag kände mig riktigt så gammal i alla fall. Och
tänkte, han gjorde grannen Måns på scen då?
Han sjöng och hoppade och sådär. Jag lyckades undvika att gå på nära håll, men jag hörde lite. Så att jag förstod. Och sen så kom småflickorna då efter och sa, han rörde vid min hand! Och sa att okej, det här är grannen Måns. Alltså.
Ställan som sen på scen och sa så, vem? Jag kände kraft går i min man.
Nej, nej, det var någon annan kille.
Ja, det var någon annan.
Grannen Jesus.
Ja, vad kul! Det är roligt. Hörru du, jag har varit på en svensexa sen vi sågs sist. Och den gick i möhippeanda.
Okej.
Ja, för vi var på spa. Och jag ringde dit så här ganska tidigt och hade kollat. Så här, men är det okej att vi kommer? För jag vet inte. Dels har jag inte anordnat så jättemycket svensexa. Så tänkte jag, det kanske inte är så vanligt att det kommer en grupp ha en svensexa på ett spa. Absolut, ni är jättevälkomna. Men och då sa hon, svarade då, jag tror aldrig vi har haft någon. Så kom vi dit och det var ju superkul. Det var ett par möhippiegäng där och så var det vi. Och så var det konferens och så, för det var en klassisk spa-ställe eller så. Men det var väldigt roligt och härligt att få umgås och spa och inte göra någonting sånt här tramsigt som det brukar vara när män i grupp ska göra saker. Utan, och folk var nöjda, så jag tror att det var en bra plan jag hade att
att mera liksom sitta...
Sitta i en härlig bastu och sätta sig i en härlig bubbelkopp eller något annat och bara ha det gott så och få umgås. Det var väldigt
lite paintball.
Ingenting sånt. Det var att slå en golfboll längst för att den som...
Ja, det tror jag till och med att jag såg den.
Ja, precis. Det var väl inte så, så farligt. Det var mycket sång eftersom det var en del musiker med. Ja. Så det fick nog sjunga lite. Det var härligt och roligt. Så att, tips! Ska jag en svensk sexa? Det var bra, riktigt bra. Gå på spa. Härligt. Hörru, du, ska vi...
Men förlåt, hur kom den idén till då?
Idén kom så här att jag själv gillar det. Och jag vet den som skulle gifta sig. Det är ju en bekant till både dig och mig. Eller som redan är gift, men på grund av pandemin inte kunde ha gäster. Så då gjorde vi alltid lite konstig ordning. Vi visste att vi inte ville ha massa sånt där. Alltså klassiska mansgrejer så, så göra bort. Och då vi kollar på det där stället. Det har jag varit, det är trevligt. Det har nog ingen gjort. Nej, så det bara kom till mig utifrån sammanhanget. Och att det var mycket småbarnspapper, så tänkte jag, vad behöver de? Ja, de behöver få vila en stund i en pool. Och det var någon som hade 4 månader så, åh, det är det bästa. Nu lyssnar inte de, så jag kan ju säga det här är det bästa som har hänt mig i år. Nej, det är näst bästa som har hänt mig i år. Ja, skämt också. Det var väldigt, väldigt välbehövligt och härligt. Det var jätteroligt. Så grattis och hipp hipp hurra för det. Vi har inga artiklar idag.
Jag vänder mig i panik. Jag kan inte säga att det var liksom
gräddan
av artiklar. Men jag har några artiklar.
Gräddan på moset.
Det var det som fanns. Det här, jag vet inte vad vi ska diskutera om det här egentligen. Men jag tog upp det i alla fall. På Gotland så finns det en kyrka som heter Bro kyrka. En av de mest besökta kyrkorna på ön. Och härom veckan så var det någon idiot som var in och tömde 2 pulversläckare där i den kyrkan. Men gud,
dumt.
Det är så onödigt och så dumt. Och nu måste,
om det är kyrkan som jag ser svartvitt på en bild här, så är det ju en gammal kyrka.
Det är en gammal kyrka och de har alltså...
Som inte mår bra av pulversläckare.
Precis. De har... det står här någonstans exakt vad som finns. Ja, dopfunt med unikt dopfundslock, skulpturer, korbänk, alla från medeltiden. Målning från 1723. Målningar från 1300-talet, bildsten. Alltså, det är verkligen... Och det här pulvret då, det står ju här också. Att det är ju gjort för att det ska ta sig in överallt, för att man ska släcka branden. Och här fanns det ju ingen brand, så att det blåser ner i alla springor och alla hål.
Oj.
Och det kommer att ta lång tid. Senaste gången det här hände, det var för några år sedan som en annan kyrka där en annan idiot, eller samma idiot, vet inte, hade sprutat med en pulversläckare. Och då kostade det 300 000 sammanlagt att sanera den kyrkan. Och flera veckor tog det att arbeta, få bort det här.
Och allt annat som blir att det blir avstängt och säkerligen för sanering och det ska in med fläktar och det är hej och hå.
Det är så, som sagt, det är inget att diskutera egentligen. Nej. Men det, alltså, varför gör man? Varför gör man? Det finns ju ingen mening med det här. Nej. Alltså, jag kan ändå så här, om man går in och stjäl kyrkohistoriskt värdefulla föremål så här, det är idiotiskt och jag blir arg och ledsen. Men jag kan ändå förstå att man gör det, för att då gör man det därför att man kanske vill sälja det här, man får vidare, eller man kanske samlar själv, inte vet jag.
Nej.
Men det finns det för en anledning, men det finns ingen som helst anledning att spruta in 2 pulversläckare i en kyrka och bara förstöra. Idiotiskt. Arg blir man.
Tror jag så här, jag tänker att hade det varit i kyrkan där du jobbar hade det varit katastrof. Hade det varit i kyrkorna som jag har hand om, de nya i vad heter det? En i betong och en i tegel, så hade det inte varit så stor förödelse. Jo, det hade det varit, för att kunna grejer det också. Men tror du att man hade gjort det? Hur ska du veta det? Men det lockar ännu mer för att en gammal fin kyrka. Så här, för det blir...
Jag vet inte. Eller om de bara jäklas. Eller om de vill sabba för kyrkan. Vet inte. Och vill de bara sabba för kyrkan. Då kanske det är roligare på ett sätt att det är en gammal kyrka som blir förstörd.
Men tror du att de vill sabba då? Jag tror att det bara är så här, nu slarvigt pojksträck. Alltså,
har vi gått och sprutat i kyrkan? Ja.
Bänk och Bosse.
Ja, just det, Bänk och Bosse. Kom igen, grabbar. Kom igen, grabbar. Ska spruta kyrkan.
Nej, men gud vad tråkigt. Usch, dumma ni. Det var ju superdumt.
Superdumt. Mycket, mycket dumt.
Gör för att det blir så stora konsekvenser. Vi hade inbrott här i somras, där vi är just nu.
Ja, just det.
Och det var jag var ledig då, så att det tog ett tag innan de fick kontakt med mig. Så. Och så visade att man hade gått in genom ett fönster där på baksidan. Och larmet går ju direkt, så att det hade ju liksom genomförts ett taffligt inbrott. Fått med sig 2 datorer, inte kan göra någonting med, för de är ju superlåsta och finns backup. Alltså där. Så att det är ju bara, men det blir massa jobb. Jag åkte hit och på min semester kollade jag, men nu mådde personalen som liksom tog emot det här på morgonen. Så. Såg det här. Vad behöver vi göra? Ja, men det är ju försäkringsärende och det är inga glasmästare och beställa nya datorer och sen och då var någon som var med som sa så här, men det, nu rör vi ingenting, och jag bara, aldrig att polisen kom på en sån här sak. Så här, jag klampade inte runt i det, men jag gick ändå in och tittade så här, det är något som är borta, och för på ett ställe låg det en cigarettfimp också. Och jag var med låten
DNA.
Det är inte Beck, alltså. Det här, det är inget stort som har hänt. Men så får vi ta polisen, det tar ju jättelång tid. Alltså, för det är inte akut, så att det tar tid. Men vi vill gärna komma. Så rör ingenting. För då hade det varit någon liknande grejer i området, så de höll på och samlade just DNA. Och jag var det där. Klampar runt bara. Så den där nissen, du vet, som kan vara i såna där deckarserier. Vad har du gått runt? Du har ju förstört hela brottsplatsen.
Ja, du och dina kollegor som har klivit runt på hela brottsplatsen har förstört det.
Exakt, det var jag. Exakt, det var jag. Ja, det gör ingenting. Nej, men det är ju bara tråkigt. Det är bara dumt, liksom.
Ja, men verkligen.
Så då, men det gjorde att jag då, vi ska sätta upp någon liten sån lampa, du vet, som tänds och sånt där. Som en åtgärd. Sån här, när man kommer nära så tänds det. Men om du tittar, nu ser jag inte våra lyssnare, men om du tittar snett ut där så ser du en enorm häck. Så då skickade jag till de ansvariga på kyrkogården. Och då fick jag använda den här rubriken. Inbrottshäck.
Okej.
Du var tvungen att inleda.
Du hade inte... Hur fanns det i ditt hjärna ett litet ögonblick att du skulle göra rubriken förbred häck eller något
Nej, för jag var så nöjd när jag kom på inbrottshäck, och då inledde jag, hej, den här rubriken har jag aldrig använt, jag tror aldrig ni har fått den, sett den, kan ni ta bort hela, så förklara situationen, inbrottshäck. Nej, men det är tråkigt, det här gav ju ingenting i ekonomiskt vinning för de som gjorde det. Och det gör ju sällan det med de här, för jag har också haft en tidigare inbrottsförsök.
De har ju varit inne i mitt kontor också, det hände förut, att snodde poddutrustningen som vi hade fått låna från församlingen.
Precis, och det gör någonting med dig och känslan där. Och man börjar tänka så här, ska vi ha alltid 2 hus när man lär? Saker som är tråkigt att behöva ha, och ibland är det nödvändigt. Men oftast när det hänt de här sakerna, i alla fall hos oss, har inte fått med sig någonting.
Nej. Utan den gången fick de med min dator utöver den här podden. Men den var ju också
låst, liksom.
Låst och urgammal. Alltså, de skrattade förmodligen ihjäl så de försökte öppna. Så att det var ju helt meningslöst. Meningslösa grejer. Men vad tror de att det var, som någon granne i koloniområdet, för vi hade inbrott i koloniområdet, kolonistugan ett par gånger när vi hade den. Och då var det någon granne som sa, vad tror du vi ska hitta i en kolonistuga? Guldtackor. Vad man gömmer i en kolonistuga? Det finns ju ingenting av värde där.
Nej.
Det värdefullaste var väl en tv-apparat som ingen ville ha heller. Så att det finns inget av värde. Och ändå så, gå in.
Men det finns också desperata människor som lever i en helt annan situation.
Så är det såklart, absolut.
Försöker man allting för att få livet att överleva.
Jag hoppar vidare till en artikel till. Och där tänkte jag göra det därför att det berör din verksamhet något lite kanske. För det skulle jag fråga. Men nu har ni väl inte kommit igång med verksamhet så kanske riktigt. Jag vet inte.
Nej, nu, det är nu.
För det är så här att den här artikeln står, jag vet inte detaljer så egentligen, utan det handlar om att vi vet ju alla att matpriserna ökar. Det blir mycket dyrare, inflation, och det är dyrt att leva och dyrt att handla. Och här det man diskuterar här då, hur det påverkar kyrkan. För att mycket av vår verksamhet bygger på mat eller fika i olika sammanhang. Mm. Och det här är då en Göteborgs stadsmission. Där kommer det stora mängder mat varje vecka. Den doneras när den inte kan säljas i vanlig butik. Ja. Och det här är frågan om de får frågan här, har mat till flödet minskat därför att folk, alltså butikerna är mera rädda för svinn och kanske inte skänker bort lika mycket som förut. Och det har de inte riktigt sett. Känner inte av något sånt, och skulle det hända så har de andra kontakter som de kan vända sig till. Men det här är ju någonting, för det här är ju någonting som den här församlingen och kanske för närvarande allra helst den här kyrkan vi befinner oss i just nu har hållit på väldigt mycket med. Och man gör soppa av
precis, vi kallar det här för matundret.
Matundret heter det, ja. Just
och det går ut på just, och vi står i ett läge där vi vill att det ska växa. Och det går ut på är ju att vi hämtar mat från, i vårt fall är det framförallt från Willys, det är de vi har ett kontrakt med, den lokala, stora. Och så någon gång i veckan och så görs det till matkassar.
Just det.
Som några familjer som kommit in via diakonin hämtar en gång i veckan. Och annars så görs det soppor. Som då kan, antingen kan du få, eller så, det är ju många som vill betala för sig, så betalar en billig peng liksom. Och där är det ju dels sådana som har svårt ekonomiskt, och sådana som också är ensamma. Och vad skönt få veckans mat liksom. Ja. För en bra peng och sådär. Och det du har gjort då är ju att andra butiker, för vi har ju några här som är såna här stora, alltså ICA Maxi storlek, och vi har ett gäng sådana, alla olika märken tänkte jag säga. Du vet, du fattar vad jag menar, typer. Och som också så här, men kan vi göra, kan vi har också liksom matsvinn, för att det
alltså, för är det på verkligen så att de har hört av
sig? Ja, precis.
Okej. Okay. Det är häftigt.
Ja, det är häftigt. Och det, ibland blir det ju knepigt. Två dagar innan du och jag skulle på konfaläger så hör de ju av sig till oss. Och så en annan som inte är de vi har kontrakt med, eller inte som vi åker och hämtar hela tiden. Hej, vi har pepparkakor. Vill ni ha det? Ja, hur mycket då? Ja, men det var ju 40 kilo. Och 80 burkar pepparkakor. Och det var ju två dagar innan. Så kom husmor och frågade, vill ni ha mer här? Och så stod den som skulle vara köksansvarig hos oss ju. Ja, men vi kör. Och det var ju pepparkakor. För det är det jag kan komma tillbaka till det. Och då var det ju pepparkakor på alla. Vi hade fyra konfaläger på samma ställe. Och då var det till varje fika. Och då kan man säga, ja men gick det då till behövande? Nej, men då vi gjorde något med svinnet. Så det finns två olika delar. Det, för att det var en annan dag så kom så här, fick jag en bild från vaxmässan som jobbade i sommar. Den hämtat 1305 chokladbollar.
Åh, kära
någon. Jag tror att det var 1305 stycken. Du vet, det är sådana med. Och det är också, där kan vi portionera ut i de här påsarna. Men ett par stycken, lite guldkant i helgen, ingen aning. Men där blir det ju också ett så här, där får man ju med sig det för svinnets skull.
Ja,
och så kan vi, om vi då just då hade frysplats, och så kan vi ha det diverse verksamheter, för det blir en mängd. Framåt, liksom. Ja, men precis. Och det är det som är utmaningen med det här, att man inte riktigt vet vad man får. Och hur då, så då gäller det att, då har vi i alla fall en skicklig husmor som trollar med knäna. Så får man ju komplettera med vissa saker då, för att man får ta lite på uppstuds. Ja, att nu blir den här soppan, för nu var den här saken vi fick. För det är ju mycket grönsaker och sådär. Och jag har faktiskt varit i kontakt bara inledande med just Stadsmissionens vad heter de? Det heter, matcentralen är det stora, men de heter något, matbutikerna, spelar ingen roll. Jag kom på det direkt när jag tryckte off. Och så att, så här, vad kan vi lära oss av er? Här i Stockholm finns det ju tre sådana. Matmissionen tror jag de butikerna heter. Finns tre stycken i Stockholm. Och så finns det en central som kör ut till de här. Så det är ju mycket, mycket större. Och jag var inne och läste och bara wow, här är något helt annat djur än vad vi håller på med. Men och så jag hörde av mig, så ska jag höras mer med den som är chef där och se vad finns det för farhågor, vad kan vi lära. Och liksom, vi ska inte vi växa på det sättet, men det finns någonting där. För där jobbar man ju också efter det, att om jag har förstått rätt, att om du och jag går och handlar där, så får vi handla liksom, det är ganska bra reducerat pris. Men kan man dessutom, det är det här jag ska ta reda lite mer på, så jag tar det för vad det är. Men kan man dessutom, att man lever typ på existensminimum, då får du ytterligare rabatt. Det är någonting sånt där. Och det var det jag ville säga, hur gör ni, hur går ni tillväga och får veta mer liksom. Det här är ju superbra.
Verkligen.
Bara nu, verkligen. När jag går och handlar, som absolut inte behöver tänka på pengar, så blir jag såhär, det är sjukt. Det är sjukt vad det kostar.
Ja, visst.
Allt liksom. Var man handlade en liten matkass, var det en 500-ring som förut inte hade kostat det.
Så ja,
det
alltså bara som någonting, ett litet exempel, så är att det smörgåsmargarin som vi köper för ett tag sedan kostar 26 kronor, nu kostar nästan över 40 spänn.
Och det procentuellt är det en enorm ökning.
Det är jättemycket. Och det är bara en liten grej. Liksom. Ja. Så att, visst, absolut.
Jag tycker det är jättebra. Och jag hoppas att det här, jag ska inte säga, vi går absolut inte först där, för Stadsmission ligger långt, långt före och många kyrkor. Men några som jag haft kontakt med och berättat lite om det, så har ju det också spridit sig här i vårt liksom, grannförsamlingar som också kontaktat.
Ja, just det.
Och sådär. Och sen var det faktiskt så att det var en stor mataffär från ett annat ställe. Det är en annan typ av mathandel som hörde av sig, kan ni ta emot från oss? Och det var på andra platser i Stockholm. Och då sa jag så här, nej men det gör vi. Kul att ni hör av er till oss, för då har jag hört att det är här.
Ja, ja.
Men då kan vi hjälpa till med kontakter till lokala församlingar.
Ja,
för det är,
ja,
bättre, just det. Liksom. Det är bättre. För det måste ju också finnas någonting som är så här, vi ska ju inte åka, det ska vi inte lägga oss arbetstid eller miljö på att åka och hämta långt
nej,
bort.
Nej, utan, precis. Utan och sen leverera tillbaka.
Exakt, eller nej, men det blir ju dumt. Utan ja. Då är det bättre att man gör lokala grejer. Att det kan bli jättebra för
ja,
kyrkan.
Ja, jag gör alltså att, mer sånt ja, där. Det är jättebra. Vi hade ju en, i den kyrkan där jag jobbar så har vi haft en verksamhet som varje onsdag har det varit tidigare. När man har fått träffas och käka soppa och diverse. Mm. Och det har varit lite problematiskt med att få det här gå ihop med soppa. Inte gå ihop, alltså inte ekonomiskt, nej, men svårt att få personal som ja, kan råda i det här och så. Så att det här levererade ju ni ja, soppa 3 gånger ja, under våren där. Och det var ju toppen.
Ja.
Alltså verkligen god, härlig, hemgjord soppa. Ja. Och populärt och enkelt liksom. Ja. Så att det var ju superbra. Vi hade ju verkligen nytta av
ja, men jag känner verkligen en stolthet och glädje. Det här kan verkligen bli... Så nu då när vi har gjort om organisationen så är ju min plan att vi ska få ner det även till centrum, den centrala kyrkan
ja,
så att säga,
ja, just det,
geografiskt och tillgänglighetsmässigt. Och där finns det faktiskt idag ju väldigt mycket utrymme som vi ska kunna göra på ett bra sätt. Så jag har varit i kontakt med diakoner, hur ska vi få det att växa, på vilket sätt är det bäst? Och sen, dels är det jättebra för svinnet, för folket, och sen är det en jättebra PR. Ja, det är också ett mervärde, det är inte därför, men det blir jag också... Det här säger jag med stolthet till folk när man möter.
Ja, det
här
klart,
gör vi,
ja,
det här är bra. Och jag satt senast för ett möte här med några som är liksom frivilliga som hör till här kyrkan. Och sa så här, men nu kommer vi... De sa så här, vi kommer inte göra den här grejen från vår... Eller hur? Visst har vi hört. Och då sa jag, nej, för jag vill fokusera på det här. Mm. Och det går liksom före. Det går inte att jämföra i min värld. Och det är inte så ofta jag är så där självsäker i vad vi ska prioritera. För att, alltså så här, i kyrkan, vi ska prioritera våra kyrkliga handlingar. Det står i kyrkoringen, punkt.
Mm.
Men utöver så är det ju, mycket är ju hjärtansvärt. Och det är svårt att vad ska vi lägga ner? Men det här... Men det är ju för att jag är så inne och tycker det är så viktigt. Så det trumfar det mesta. Och då är det så här, men det där får faktiskt stå tillbaka. För jag vill att vi lägger våra resurser. För i vårt fall handlar det mycket om de personella resurserna. Och lägger bara vår tid liksom, i en kyrka som är krympande. Får jag bara avsluta på ämnet? För att det var så. Jag har ju gjort... I mitt ordförandeskap så gör ju jag löneförhandlingar. Eller lönerevision med alla församlingar. I vårt stift. Och det bästa gjordes ju i våras, men på grund av den hot om strejk så var det lite förflyttat. Så att jag har haft några nu lite senare. Jag ska inte hänga ut vilken församling. Men de fick beröm, för där hade de, i år var det 1,9. Alltså som grupp. Den gruppen ska minst vara 1,9 tillsammans. Och det är ju en pisssiffra liksom, för förhållande till inflation och sådär. Men där hade den här ledningsgruppen tänkt på det sättet att vi ger... De tänkte ju också, det är utifrån lönekriterier att du ska ha gjort ett jobb. Men de satsade lite extra på de som tjänade minst.
Ja,
för att där blir ju glappet. Om någon har 60 000, någon har 30 och man får 1,9. Då får ju den som har 60 000 mycket mer i enkel matematik. Och då, för jag såg så här, några väldigt höga procenter. Boom, 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 boom. Förklara, hur tänker ni här? Så här jag har ju inget emot det såklart, för mina medlemmar får ju bra. Nej, men vi har tänkt så här, för den här inflationen att man ska... Alltså att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och att det ska gå ihop sig folk. Det var hjärtansvärt.
Ja,
men ändå kunde förklara utifrån lönekriterier. Men häng ihop med det här liksom. För det är tufft. Det är tufft för folk.
Ja, men visst. Absolut.
Och det är platt och så. Men det blir, klyftorna blir ännu större.
Ja, verkligen.
För den som tjänar mer kommer, om man då, för det är ofta så lönen går till procentuellt. Och får man då samma procent, ja, då får ju alltid den som tjänar mest mycket mer.
Ja,
så är det
visst.
Ja, men det här gillar vi. Ska vi ta honom eller ska vi... Nej. Jag tror vi kastar oss på en andakt
nu.
Många andakter vi har kastat oss på. Har du en sandbok?
Jajamensan.
Det har du. Och vad är det nu då?
Nu är det faktiskt, det här hade du ingen aning om, men det är 12:e söndagen efter trefaldighet.
Ja,
och rubriken är Friheten i Kristus.
Ja.
Och jag läser ur Lukas evangelium. En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa, kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten sa till folket: det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Herren svarade honom: hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.
Mm. Får jag dra ett spår direkt?
Ja.
Jag lyssnade på några sommarprat i somras, som man gör.
Det gjorde
som många gör. Och då var det en, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han har under sitt liv jobbat med kemi och kemisk krigsföring.
Okay.
Och berättade en väldigt spännande gripande historia när han var inne i Syrien för att hitta, fanns det, nu pratar vi då inte kärnvapen, utan det är ju några länder som har, utan kemiska vapen. Och i det här då så jag kommer inte ihåg riktigt kopplingen, men hade en bekant som ofta bodde hos en judisk kvinna i USA, som ofta bodde när han var i Washington, tror jag. Och då berättade han precis det här. Att gått in i hissen och skulle upp till den här kvinnan som bodde på 18 våningen. Och så stannade hissen på våning 1. På våning 2. Han tänkte sig, men vem är det som skojar med mig? Någon som springer och trycker på alla knappar. Sen han kommer bit. Ja, det är fredag. Då är det förinställt att den stannar på varje våning i det här judiska kvarteret. För att det anses ju som jobb att trycka på en hissknapp.
Aha,
så under sabbaten så stannar alla. Det är ju verkligen drar det idag till sin spets.
Ja,
här trycker vi inte på hissknappar, utan i det här området då. Eller hus, eller var kvarter, det var det nu var. Så är det förinställt då på under sabbaten.
Ja, det är fascinerande, för att vi var ju du var ju med ditt arbetslag, dåvarande arbetslag,
och jag var med ditt
arbetslag i Israel 2012 och 13, tror jag att det var.
Mm.
Och då var det också, där var man där på sabbaten och det verkligen märkte att det bara la ner allting. Det var verkligen lugnt. Och sen så fick vi berättat för oss att det var något sjukhus speciellt där.
Okay.
Speciella ortodoxa judar som då behövde behandling fast det var sabbat. Alltså, jag kommer inte ihåg exakt, jag ska inte stå och mumla om det. Men det var i alla fall tydligt och påtagligt där med sabbaten. Liksom. Och att vi också diskuterar, vi har ju en... När vi läser med konfirmanderna Markusevangeliet varje år, så kommer det ett par tillfällen när människan är här över sabbaten, inte tvärtom. Så vi får ju anledning att prata om det här med sabbat och det, att det måste vara, det är svårt för vår nutida människa att fatta det, eller för vårt nutida människa, jag menar för vår nutida svenska människa att fatta det här, att hur strikt man verkligen håller i det här på sina ställen och på sina sammanhang.
Ja.
Och det här fick man då inte, han fick inte bota den här kvinnan. Det här, jag hade glädjen att förra veckan eller för 2 veckor sedan spela in vår kyrkoherde som predikade just över den här, vi håller på att göra
digitala. Ja, det är nu den kommer.
Ja, nu kommer den till helgen här. Inspelning, vi gör helgmålsbön.
Ja.
Och då hade han den här texten och predikade över den. Och det han hade nog inte heller uppfunnit hjulet, för många har nog talat om samma sak, men för mig just då så var det väldigt tilltalande det han nämnde här, att den här kvinnan, han illustrerade också hur hon gick, den här böjda kvinnan, och sen att hon fick räta på sig och då, i någon sorts överförd märks också att Jesus rätar våra ryggar, som sagt, det har 1000 präster sagt
just
många gånger förut, men just då, ja just det, det är inte bara det här liksom det kroppsliga och att hon upprättas.
Nej.
Hon verkligen rättas i sin hela människa.
Upprättelse
verkligen. I sin hela människa där. Och att han liksom, det säger en hel del om vem Jesus är. Liksom. Ja. Att han upprättar människor som inte är värda någonting, eller man säger så, får de sin upprättelse.
Ja.
De får räta på sina ryggar också.
Ja.
Eller vi får, i den mån vi är nedtryckta.
Ja, och det är vi ju. Det är vi ju.
Alla
det
var
ju
också
man har liksom inte kommit längre, för att du går fortfarande ibland med den krökta ryggen och
sen kan du gå
från en stund av bön, nattvard eller ett samtal och känna så här.
Ja,
hela din människa ser annorlunda ut. Du går med en stolthet, trygghet, glädje.
Rent fysiskt och konkret kan det verkligen vara så.
Så att det syns verkligen att...
Rätar upp sig. Ja, ja, absolut.
Det, så man fick lite skjuts i livet.
Alltså där, det, självklart det går inte att jämföra, men lite. Under en period i mitt yrkesliv så hade jag det ganska jobbigt. Jag tyckte att det var ganska jobbigt på jobbet. Ja. Och då var det, jag kan verkligen känna igen sig, att jag krympte ihop mer och mer och nästan försvann in i tapeten. Liksom, tills jag fick ett nya förhållande på min arbete. Ja. Och då var det verkligen typ så. Jag kan andas igen liksom. Och det är nog min precis. Upplevelse av det här liksom.
Precis, och för den som inte det här kan man nog känna om man är om man inte lever med tråk också, för att få någon liknande känsla är ju om du ska göra någonting jobbigt.
Ja, ja.
Och så genomför det här jobbiga, hur du går, du ska ha ett möte,
absolut.
Jag måste berätta det här, och sen när det är gjort och kanske landar det väldigt mycket bättre än vad du föreställt dig, för så är det ofta. Och den upprättelse som blir, skönt, nu är det gjort, nu kan jag lämna det liksom.
Ja, visst.
Så är det ju ofta med saker, att man föreställer sig och målar fan på väggen, sju resor värre än vad det är liksom, och de flesta människor är rätt så sunda så här. För det har ju det är massa i ungdomssammanhang så här. Jag klarar inte att berätta det för mina föräldrar, så har man peppat någon så här. Gör det, så kommer jag gjorde den förstod liksom.
Ja.
Man själv varit ung. Ja, precis. Ja, det finns något där. Nej, men det är bra text.
Upprättade
mycket lättare än förra veckan.
Ja.
Ja, just det. Då så. Du ska du sjunga.
Jag ska sjunga nummer 90, Blott i det öppna, tänkte jag.
Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Leva i världen, omvänd till verklighet, vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet. Mörkret du möter, aldrig i ensamhet, blott i det öppna ligger din möjlighet. Mörkret du möter, aldrig i ensamhet.
Det är fantastiskt.
Fiente.
Det är en av mina käpphästar när det gäller kristna tron.
Ja,
du går aldrig ensam. Du har alltid någon med.
Mörkret du möter.
Och det är inte Frankensteins monster som går bakom dig i mörkret, utan det är Gud.
Fader. Skulle man kunna känna sig trygg också om du var på en sida?
Ja.
Kanske.
Kanske det.
Tack kommunikationsenheten för att ni hjälper oss med detta. Och kära lyssnare, nu är vi verkligen igång med höstens poddande.
Det är vi, i högsta grad.
Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.